Ja, Jonas, då får jag säga grattis någon dag i efterskott här då. Du har ju fyllt år.
47 är det nya 37, eller till och med det nya 27 faktiskt. Men jag
Ja.
tackar så mycket, Niklas.
Om
Första
man
podden som 47-åring.
tittar på det rent, om man gör en okulärbesiktning av dig, så tänker man ju inte äldre än 37 i alla fall.
Men Niklas, om jag hade varit en bil nu som
Ja.
hade kört igenom besiktningen, undrar hur vad man hade sagt då? Typ där, hyfsat gott, hyfsat till välskött. Man kanske inte ens skriver så faktiskt om lacken. Man kanske inte kommenterar
Man
lacken.
läser ju ofta i bilannonser att när folk säljer begagnade bilar, att bilen har fått beröm senaste gången
Ja, precis.
på besiktningen.
Åh,
Fick
vilken fin.
beröm för sitt skick på
Ja,
senaste
men om
besiktningen.
jag var en bilannons då, Niklas, så hade det kanske varit så här. Välskött i lacken. Vad kan man säga med patina?
Med
Patina
patina.
och välskött.
Ja, men jag tycker inte du har.
Stark motor felfri. Hjulupphängningar behöver justeras med jämna
Hjulupphängningen behöver eventuellt justeras någon gång i veckan så, men men patina, jag tycker mer nyskikt i
Nyskick!
lacken, tycker
Lack
jag.
i nyskick!
Ja.
Det är ju väldigt vänligt av
Fast
dig, Niklas.
jag tänker också att jämförelsen haltar ju lite då, för en bil anses ju vara i bra skick om den har gått väldigt kort. Om man
Ja,
inte använt den så
just det.
mycket.
Ja, precis.
Du är ju i andra änden, du har ju gått lika
Ja,
långt som en taxibil liksom.
precis.
Ja.
Och just det. Och i det perspektivet då så får man ju säga att det är ju och vilken typ av motor skulle vi kunna prata om? Vilken typ av bil är så här oerhört driftsäker? Jag och Tobbe var ute och sprang här för några veckor sedan när vi var nere i Grundsund, så mötte vi en Volvo Amazon.
Ja.
Och det är ju liksom bara så här, det finns ju inte allting i den bilen är ju typ mekanik, liksom. Det
Precis.
finns ju inte någon,
Så
det
det är
finns ju
inget datachip i
ingen
eller?
elektronik och ingen data överhuvudtaget i
Nej.
princip. Det är
Finns
ju,
väl en FM-radio?
ja, men jag menar, om någonting går sönder i den så får man ju laga den med spottuggummi och eltejp typ. Ja, eller typ så här, det är mutter och skruv liksom. Men det kan jag tänka mig att det är en sån här sjukt driftsäker. En Volvo Amazon, den är ganska driftsäker.
Ja, det tror jag. Ja, för du är inte en sån Formel 1-bil som är snabb i
Nej,
kurvorna och så här,
nej,
utan du är mer en sån Paris-Dakar-rallybil kanske, som ska gå väldigt långt i tuffa förhållanden.
Ja, men jag tänker ju mer att, ja precis, men jag tänker ju också att, fan, liksom, det kan vara en sån här Volvo 240 kanske.
Ja.
Du vet, det är som rullar och rullar och rullar, eller en sån här, vad heter de här bilarna då som man kan se av och till ibland, så här, riktigt, ja men också.
Land Rover kanske?
Nej, en Land Rover är ju väldigt driftsosäker faktiskt. Det är ju
Ja.
typ en av de sämsta bilarna man kan ha. Den är ju väldigt fräsig på ytan så.
Ja.
Ja, motsvarigheten Land Rover, det är ju om någon så här, någon fyller 37, har på sig fräsiga träningskläder, men när kläderna åker av, då är det bara bullmage.
Ja.
Då är det bara bullmage och låg funktion rakt över.
Okej.
Utan det är lite grann så här, de yttre attributen gömmer den riktiga sanningen.
Ja.
Sådär va. Ja, men Land Rover är ju ingen bra bil.
Nej,
Så
jag tror att
enkelt
du
är det.
är lite färgad av din dikeskörning på Island, men...
Den är helt fel. Den är också helt felmodulerad. Vikten på fel plats. Den är hög och konstig.
Ja.
Jag vet inte, Land Rover eller Range Rover är ju, jag tror allting med Rover är lite tveksamt.
Ja, bilar tillverkade i England,
Nej, men
ja.
jag är som en, jag är en gammal, men tysk, jag tänker en tysk bil.
Ja,
En tysk,
en
en gammal.
Mercedes 600 Pullman.
Ja, kanske.
Från 70-talet.
Någonting sånt,
För du är ju från 70-talet.
Ja,
Ja.
precis. Just det. Var en sån sak.
Ja. Ja, men så
Lack i nyskick.
mil efter mil på autobahn.
Ja, lack i nyskick då har vi konstaterat. Jag
Ja.
vill gärna lägga till då med patina.
Ja.
Så. Fel motor i toppskick får man ju ändå säga. Och,
V8.
ja, V8. V8.
Aluminium V8.
V8. Bensinsnål. Får man säga.
Ja.
Drivmedelssnål.
Ja.
Kan köra på tom tank länge.
Och kanske ändå inte en V8 då, men
Ja, men
jag hade ju en V8 igår, den drog ju 5 liter milen.
men någonstans då en sån här ganska tämligen högcylindrig bil. Diesel definitivt. Jag är ju en diesel nu.
Ja.
Diesel.
Ja.
Något trögstartad. Fast ändå inte så här.
Mercedes 600
Ja, men så här.
diesel då?
6 till 12 cylindrar kanske, beroende på dagsform.
Ja, men i en Mercedes 600 så är det ju 12 cylindrar
Ja,
minst.
minst. Men ändå i sammanhanget då väldigt driftsnål.
Du vet de här Dodge Ram, de här stora pickuperna. Mm. De har ju V8 med cylinderavstängning. Så att när du inte belastar motorn så mycket så går den bara på 4 cylindrar. Och sen kopplar den på 4 till.
Mm. Det är en sån.
Där, en Dodge Ram kanske det är. Fast ja, du är kanske inte så stöttålig.
Nej, jag vet inte. Men Dodge Ram har jag inte heller intrycket av. Att den kanske då en Dodge Ram. Den behöver mycket service på julupphängningen har jag fått för mig.
Ja,
den är lite
det
så.
Tror jag.
Ja, precis. Ja. En sån Mersa som du beskrev, den är nog lite för mjuk i kurvorna. Den är nog lite så här.
Den är
lite
mer
för kvalitet. Ja. Ja. Men behöver regelbundna justeringar i julupphängningen. Mm. Så.
Ja, men vi försöker landa där någonstans i en Dodge
kan,
Ram.
Vissa rostfläckar i fjädringen kan... Ja. Noteras.
Ja.
Begynnande rost.
Rostfläckar i fjädringen.
Annars är ju 47 det nya 37.
Ja.
Eller till och med 27 faktiskt.
Så hur gammal känner du dig?
Ja, vissa dagar känner jag ju mig som... vissa dagar känner jag mig definitivt som 47. Nej, men jag känner mig som 47.
Ja.
Jag känner mig tveklöst som 47. Typ, ja, eftersom jag har ju... Mycket kronologi jag går och bär på. Jag kommer ihåg mycket. Så att liksom, det adderas på är en ring årsringarna växer ut. Liksom.
Precis, men då...
Men jag känner inte som att 47 skiljer sig nämnvärt ifrån exempelvis 37 eller 27. Jag minns ju tydligt när jag fyllde både 27 och 37.
Hur mycket?
Och jag har ungefär samma typ mix av sämre dagar och bra dagar. Det är ju man känner sig när man går upp på morgonen. Eller, ja, ska man säga. Rent förmågesmässigt.
Just det. Hur gammal blev du 1986?
Då fyllde jag ju 13 år.
Ja, minns du det året bra?
Ja, jag minns faktiskt inte min födelsedag 1986. Nej. Där hade jag fått skarva rejält för att minnas. Men jag minns...
Det bör ju då ha varit ditt första sommarlov på högstadiet.
Första, ja precis.
Om du var 13. Du fyllde 13 där i juni. Ja, kanske gick, jag vet inte. Då började du kanske sjuan då efter sommaren. Ja. Det kanske var ditt sista sommarlov på mellanstadiet helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Precis. Det stämmer nog.
Ja.
Just det. Ja, men det måste vara sant.
Ja.
Men jag minns den dagen då Olof Palme sköts.
Ja.
Då, jag har väldigt starka minnen av att min mamma kom in på morgonen och sa att Olof Palme var mördad.
Mm.
Och som jag minns det så förstod jag ändå på något sätt eller kände signifikansen eller tyngden av det som hade hänt på något sätt då.
Vet du vad jag minns tydligast från den dagen?
Nej.
Det var att min kusin som är lite äldre som heter Åsa grät för att Olof Palme hade blivit skjuten.
Ja.
Och jag var ju inte så gammal som du utan jag var ju bara 8 år. Så att jag, för mig blev det första gången som jag förstod att så här folk kunde bli ledsna när det hände något för någon som inte var deras egna familj, typ.
Ja, men jag förstod. Jag kommer också ihåg att folk gjorde det och jag kan förstå varför, definitivt. Därför att det här var ju dagen då Sverige miste oskulden, kan man ju säga. Eller där folkhems Sverige någonstans för alltid försvann. Eller där... ja, det var ju ett jävla nationellt trauma, jag tänker. Det var ju en kränkning.
Verkligen.
Utan dess like och en ja det så att jag kan verkligen förstå det här, hur otroligt hemskt det måste varit för väldigt många
ja.
Som levde i det då och för oss då som har varit vem har inte varit intresserad av det fallet sen dess liksom.
Precis.
Så är det ju så, det är ju väldigt dramatiska och historiska dagar just nu.
Eller hur? Just idag.
Just idag har man gått ut med då, lite grann av en ett antiklimax. Då. Ja, typ så här. Vi tror det är Skandiamannen. Vi är ganska säkra på det är Skandiamannen. Men vi har inga hard facts som kan bevisa det då.
Nej.
Tidningen Filter gick ju faktiskt ut med den nyheten redan för 1,5 år sedan. 2 år sedan till och med.
Ja, jag kommer inte
ihåg. Och lanserade den här idén då.
De fick ju både spe och spä, för det hörde jag på att säga.
Ja.
Att de frontade så mycket att nu avslöjar vi mördaren. Och... de gjorde väl men ungefär samma avslöjande nu som polisen.
En mer fantastisk tycker jag att man avslöjade den här Linköpingsmördaren igår.
Ja.
Som då också erkände, som det man i princip, ja, det man väl får gissa då att det fallet kommer att helt och hållet avslutas.
Precis.
Att det kommer nå sin lösning.
Det minns jag också, det mordet.
Jag minns det mycket, mycket tydligt, därför att det var ju året efter mordet på Anna Lind. Ja. Och det var ju också så här ett vansinnigt år då, det här, i det första fallet så fick man ju tag i gärningsmannen ganska snabbt då.
Precis.
Och, men här var ju så här, det här har ju varit som en sån cliff, som en sån här cliffhanger. Ja. Det är som att ha sett en väldigt otäck film. Och så har man liksom inte fått komma fram till slutet. Man har lämnats hängande där. Och så här att, åh, vem fan var det som gjorde det här?
Eller hur?
Och jag menar, plus att man i dagen också pratar om att man kan vara på väg att lösa Madeleine-fallet. I det engelska fallet då.
Just det.
Från Port, ja, som,
ja, det ja.
Ja, man har pratat om att man är nära en lösning där. Och, det, och jag har inte ens vetat huruvida hon är död eller vad som hände. Blev hon mördad eller vem gjorde det i så fall? Eller
hon bara försvann från ett hotellrum, eller hur?
Ja, precis.
Ja.
Och man, var det föräldrarna? Du vet, det har ju varit några spekulationer också.
Ja, det var ju riktigt stort också. Ja.
Men just det här... Alltså fatta, kan ju förstå den känslan av tillfredsställelse att ha jobbat med den utredningen och liksom så här, ha levt i den här misströstan känslan av att det här kommer vi aldrig att lösa. Och så helt plötsligt bara, vi vet med 100% säkerhet om det. Och så bara plocka in honom och så bara, ja, jag gjorde det.
Eller hur? Ja, det måste ju vara förlösande känsla att känna.
Jag minns ju några av de här fallen, jag minns ju det här Helén-fallet exempelvis.
Hörby.
1987.
Ja.
Jag vet att jag var på en av mina få skidsemestrar under den här veckan då som hon försvann och sedermera hittades. Och hur oerhört skrämmande jag tyckte det var, skrämmande men samtidigt spännande.
Mm. Det är alltså, nog det mordfallet som jag var jätteliten då, men ja, fortfarande 87, men som jag, där jag verkligen blev rädd liksom, för saker som hände i omvärlden.
Ja, för det var ju verkligen skräckfilms. Ja. Någon försvann, hittades mördad och våldtagen.
Eller hur?
Så det var ju verkligen så här, att sånt hände på riktigt.
Mm.
Och att man också sen då fick fast den personen som gjorde det.
Mm.
Ja, men det finns några sådana. Jag menar, nu är vi, varför inte liksom bara köra John F. Kennedy-mordet på en gång?
Eller hur?
John F. Kennedy-mordet, Bermudastriangeln och Loch Ness-odjuret.
Ska vi lösa Bermudastriangeln?
Så har vi liksom lite grann...
Löst det mesta.
Ja, men då har vi lite grann det, och så, ja, då har vi lite grann ändå, kan man säga, kommit någonstans med det som har satt myror i huvudet på folk. Jag menar, men vi har många andra spännande mord också. Jack the Ripper, Jack Uppskäraren exempelvis i London.
Mm.
Jag har ju en sån bok hemma, en sån här tjock samlingsbok som jag älskade att läsa när jag var liten. Det var ju sån här typ mysterier eller så här,
kända mysterier,
och det var ju också så här Mary Celeste, det här fartyget som hittades drivande på havet. Ja, Jack Uppskäraren. Det var den här tyska hittepojken Kaspar Hauser.
Det känner jag inte
till den historien?
Nej.
En lite omständig historia att berätta. Man hittade en pojke i tonåren som såg ut att ha varit inspärrad hela sitt liv då.
Okay.
I hur han rörde sig och hur hans fötter och så här, va.
Ja.
Och typ så här, man spekulerar att han var någon så här oäkting till någon kunglighet. Han blev sedermera också mördad då. Ja, och när han började, han kunde inte prata.
Nej.
Och så här, så visade det sig att han, ja, när han väl kunde, för ingen hade lärt honom att prata, men när han väl kunde liksom börja prata, han fick lära sig att prata, så kunde han berätta att han varit inspirerad hela sitt liv då.
Ja.
Det var ett mysterium helt enkelt.
Fan, typ att
någon oäkting till någon kunglighet.
Det låter helt fruktansvärt.
Kaspar Hauser och, ja, men du vet, pyramidernas gåta och UFO-gåtor, Loch Ness-odjuret. Ja, men det är så här, det var en sån bok som hade ut...
Var Maya-indianerna med?
Maya-indianerna var med, absolut, ja. Ja, i den boken.
Man har ju också i dagarna hittat det största Maya-templet hittills med hjälp av någon sån här markscanner, laser, som man känner till. Största Maya-konstruktionen man har hittat under jord.
I Mexiko?
Ja, jag tror i Mexiko, där i Faggina, i Maya-land i alla fall.
Mm.
Så att, ja, det kommer och går mysterier, kan man ju säga. Känner du dig nöjd nu då med Palme-utredningen? Kan du komma till ro?
Ja, jag har inte riktigt satt min i den fullt ut nu det sista. Ja, men jag kan ändå känna mig tillfredsställd med att det blir det här antiklimaxet. Och det, jag har ändå känt det på mig länge, att detta är resultatet av en tillfällighet. Det här är resultatet av en plötslig impuls, liksom. Jag tror inte att... Ja, men du vet, bara en sån sak som att lämna Lisbeth Palme levande. Hade det varit en riktig yrkesmördare, hade han ju gjort det, hade han ju avhandlat det här ärendet på ett betydligt mer effektivt sätt antagligen. Mm. Och snabbare, som jag förstod det, så hade ju den här mördaren stått kvar lite grann efteråt, och om inte jag missminner mig. Och, ja, det känns inte som att det var utfört med iskall precision i alla fall.
Nej.
Så som man tänker sig om det hade varit en säkerhetstjänst som hade genomfört det, eller en professionell mördare, eller en mer erfaren.
Eller hur? Ja, vi läste ju en
missdådsman på det sättet.
Vi läste ju en kommentar här innan om att det är kanske många som lider av samma åkomma som Hans Holmér. Man ville ha en lite mer spännande gärningsman än vad det var.
Ja, kanske det var så då. Ja. Så jag får nog ändå känna mig så här att man får nog kanske nöja sig med att det var så. Det var i grund och botten så intressant som det kanske visade sig vara då.
Mm.
Fast menar, vi vill väl aldrig få veta den slutgiltiga sanningen. Den här mannen, Stig Engström, hade ju tydligen en påslagen dator när man hittade honom död då. Ja. Som polisen bara slängde utan att ens gå igenom den.
Det är för många konstiga tillfälligheter.
Gissningsvis så har ju inte den svenska polisen i det här fallet gjort sin bästa utredning. Ja, men det är man väl ganska överens om.
Det kan man
att, säga. Att svenska polisväsendet genom det här, på det här sättet inte har liksom utmärkt sig för sin effektivitet och för sin felfria utredning.
Nej, tror att det är bra för Sverige nu då att få i alla fall en slutpunkt på det här, om man nu då ska kalla det för ett nationellt trauma.
Ja, men tror inte du själv
är? Jag tror det är bra.
Jag tror att man slippa hade kunnat omdirigera de här resurserna som ändå Palmegruppen kräver för att sätta dem i mer...
Framförallt det, tänker jag.
Ja, framförallt det. Ja. Jag lyssnade på presskonferensen när jag åkte från simningen, och då var det ju så här, det var ganska många intressanta siffror. Det typ så här, 10 000 personer hur stor den här utredningen är. Det är ju en av världens största utredningar. Typ så här, ja men det är Kennedy-mordet och så är det här liksom, det är typ samma paritet då.
Det,
men det var så här typ att 10 000 personer nämns eller är aktuella eller figurerar utredningen, 4 000 ytterligare perifert till det här då.
Ja.
Ja men det var så här, 4 000 personer har förhörts, och flera av dem flera gånger. Typ den som har förhörts flest gånger, och Sigge Sedergren, han har liksom förhört 43 gånger i ärendet. Du vet, han måste ju varit kompis med de här utredarna.
Ja,
så här, 123 personer har erkänt mordet, bara en sån sak. Varav då någon fjärdedel eller femtedel direkt i polisen, och de andra då via omvägar, och att någon har tipsat om att den här personen har erkänt mordet. Liksom. Du kan ju fatta vilken jävla härva av material, och du är så här, det är först,
och ingen som har överseende
och hela utredningen är ännu inte digitaliserad, som sa det här, den håller på typ så här, den har digitaliserats eller håller på att färdigställas digitalt, men vi har ju fått sitta och bläddra i fysiska papper, du vet, har ju fått hämtas, det är ju som, det måste ju vara lika, arkivet för det här måste ju vara lika stort som,
måste vara ett eget hus.
Ja, måste vara ett eget hus, arkiv, du vet så här, kan du hämta den utredningen, det är inte bara så här slå upp i Finder på sin mapp på datorn så här, klick. Utan så här, någon ska ju gå ner i något arkiv och hämta en låda.
Ja, rulla fyra sådana här väggar, du vet, med ratt på. För att komma till rätt ställe. Ja.
Så man kan ju fatta att det är ju ganska så här, typ så här, vad sa den? Det förhöret den gången med den personen, vad sa han då? Vem var han? Du vet så här, vänta lite. Så bara så här, tre timmar senare har vi svaret. Du vet, det går inte så fort kanske.
Nej. Gissningsvis inte.
Nej.
Det är kanske också därför det har tagit nu ända fram till 2020 då. Att äntligen bestämma sig. För
ja, men någonstans ändå så har ju, någonstans hade ju tidningen Filter redan kommit till den här slutsatsen då för 2 år sedan.
Precis.
Så att, ja, men, ja, nej, men det är väl en... Jag minns ju en väldigt spännande film om Palmemordet. Kommer du ihåg den här filmen, Sista kontraktet?
Jag känner igen namnet. Jag är osäker på om jag har sett den eller inte.
Den är ju faktiskt... enastående bra. Det gör ju faktiskt Mikael Persbrandt, en av sina bättre roller, alltså, tycker jag, rent historiskt. Ja, han spelar ju en polis som blir anställd av säkerhetstjänsten.
Mm.
Och dessutom är ju Reine Brynolfsson med också.
Det är härligt. Det är väldigt bra. Det är alltid härligt.
Fantastiskt.
Avslöjar de mördaren i filmen då?
Ja, det gör de ju indirekt då. Så sätt, och att, och i filmen är det ju utländsk säkerhetstjänst som ligger bakom mordet.
Ja.
Förstår jag så. Men att det finns förgreningar då, lite grann överallt. Det är lite så här... ja, men det finns väl förgreningar till både svensk militär, framförallt svensk militär tror jag då.
Ja, okay.
Men att mordet utförs av en typ sydafrikansk eller brittisk... en brittisk typ hitman helt enkelt då.
Ja. Spännande.
Ja, det är en jättebra film, väldigt spännande.
Ett filmtips helt enkelt.
Spekulativ är den ju definitivt.
Ja.
Så, och det är väl han, Kjell Sundvall heter han va?
Ja.
Som också gjort Jägarna.
Just det.
Som har gjort den filmen.
Ja.
Den är ju från 1990. 2 tror jag. Mm. Ja, men den är sevärd. Mm. Den är sevärd. Jag har sett om den flera gånger när den har kommit så här på TV.
Ja. Då, det kan ju folk kolla på nu då. När man sitter hemma.
Ja, precis. Den borde tillhöra lite grann kvällens utbud på TV. Nu kommer man ju köra väldigt många sådana långa presskonferenser och så vidare. Eller sådär Palmedokumentär hit och dit. Men jag kan ju tycka att filmen Det sista kontraktet är ju definitivt sevärd.
Det kan ju också vara gött att kolla på en film nu när det enda som finns i TV-utbudet är olika presskonferenser.
Så är det ju definitivt.
Ja, härligt.
Ja, just det.
Ja.
Vi har ju inte, vi ägnar ju inte bara tid åt att följa gamla svenska mordfall.
Nej.
Vi ägnar ju också lite tid åt att arrangera event.
Precis. I lite mindre skala än vanligt, men ändå.
Och du har ju skalat upp den här veckan, Niklas, för du har ju redan nu tagit på dig dina snickarbyxor, dina event, så kallade eventshorts.
Ja, de här shortsen används ju i vanliga fall enbart på Borås triathlon och Borås swimrun, de här stora tävlingarna vi brukar köra. Och det är lite mentalt för mig att sätta på mig dem. Det är nästan som jag tror när fotbollsspelare har sådana här slutspels, eller kanske ishockeyspelare som har slutspelsskägg och sånt. De här betyder ju att det ska jobbas.
Ja, det är bra. Ja. För du har ju ett eget event på söndag.
På lördag.
Ja, på lördag, förlåt.
Ja, lördag 13 juni här på Almenäs, där vi i vanliga fall kör våra stora tävlingar då.
Mm.
Men det är ett löpevent som heter 7-7 Ultra. Man springer 7 varv på våran 7-kilometersbana. Och man får poäng i fallande skala utifrån vilken placering man är på. Och fler poäng ju längre in i tävlingen man kommer per varv då.
Mm.
Ja, och så utses en vinnare ut efter poäng i dam- och herrklass. Nu har vi ju dock bara en dam anmäld till tävlingen, så det har varit jättekul om det kom lite fler tjejer, för att just på, i det här fallet, nu är ju detta en ganska kort ultra, om man ska se ultrasammanhang, men på längre ultra så är det ju ofta tjejer som excellerar.
Men allting längre än en mara är att betrakta som en ultra.
Så är det.
Och det här blir 49 kilometer.
Absolut.
Men det här poängsystemet, jag måste ändå säga, det kommer ändå löna sig att springa fort, va?
Ja, ja.
Poängsystemet kommer att belöna den som springer fort, men framförallt den som springer fort i slutet.
Ja, eller springer fort på varje varv.
Ja.
Ja, för att starten på varje varv går ju varje hel timme. Och sen har man ju, om man springer fort så får man ju mer tid över då i vårat lilla eventområde. Där man kan, ja, lyssna på musik och sitta och hänga eller göra vad man vill.
Om man nu inte har någonting bokat för lördag och känner att man skulle vilja springa 49 kilometer eller i alla fall börja och så får man se hur långt man kommer.
Ja.
Vart anmäler man sig då?
Då går man in smidigast på race.se, kan man hitta anmälningslänk, men det finns också via vår hemsida som heter 77ultra.se. Finns länk också på ett Instagramkonto som också heter 77ultra.se, så kan man anmäla sig därigenom då.
Perfekt.
Och det finns lite platser kvar och som sagt gärna tjejer då.
Aha, ja. Picky.
Jaja, men vi har jättemånga killar som anmälda, men så att vi vill gärna jämna ut.
Ja, precis. Ja, ja, kräsen så här också.
Just nu så vet vi ju vem som har vunnit damklassen.
Ja, måste ju fullfölja.
Ja, ja, det är sant.
Ja.
Så är det. Mm. Härligt, men vi kör ju också nu idag tror jag, lite swimrun-event.
Ja, om vi tänker att det publiceras på torsdagen, ja. Det här spelar vi faktiskt in på onsdagen. Men ja. Just det, tredje upplagan, eller tredje veckan av Borås Swimrun Sprint Series.
Ja.
Knatteswimrun. Uppe vid Pickesjön. Ja, men vi har ju kört två stycken tidigare.
Ja.
Och det har ju varit väldigt välbesökt. Vi håller ju oss under 50 personers gränsen då. Men varit populärt, lyckat, härligt. Snabba kvällstävlingar. Vinnaren, banrekordet ligger väl på 45-46 minuter.
Mm.
Många ligger runt timmen, strax under, strax över där. Så att, det är ett härligt intensivt träningspass på totalt 7,8 kilometer löpning och runt 700 meter simning.
Just det, väldigt uppskattad bana. Ja. Superfin.
Jag körde 4 varv på den banan i lördags faktiskt med Alexander.
Ja.
Och kan ju säga nu att banrekordet på 4 varv ligger på 1,45.
Se där, ja.
Fan, jag var helt slut efteråt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, nej, men det är jobbigt med swimrun. Det är ju bara, man kan ju bara fetglömma att man kan köra så här låg, medelintensiv swimrun.
Nej.
Det blir ju liksom bara det här växla av och på, av och på.
Det blir puts.
Ja, det blir liksom, det är fysiskt, alltså det är också hela det här momentet med att ligga ner, stå upp, hoppa i vattnet, resa på sig, växla, blodet ska liksom, det här, ja okej, nu jobbar man primärt med benen, helt plötsligt ska man liksom flytta arbetet upp till överkroppen.
Mm.
Så här, det är ju en, det flödet i kroppen gör också att det blir extra jobbigt då. Fast det är ju, jag tänker att det är extra bra träning.
Eller hur? Det är ju CrossFit deluxe skulle jag vilja säga.
Jag gjorde absolut ingenting mer resten av den dagen.
Nej.
Kan jag säga.
Ja, men jag kan förstå det. Swimrun är ju...
Ja, vi var inte jättepigga. Eller vare sig jag och Alexander var vi jättepigga så innan där redan. Men det var... Nej, men det, swimrun blir super, det är så supereffektiv träning. Så att det är verkligen... Och jag är glad att jag har hittat den banan uppe vid Pickesjön för den... Den kommer bli en väldigt bra träningsbana även i framtiden. Typ att man kan köra olika serier på den banan. Typ så här att om man förbereder sig för en stor swimrun då. Typ så här 4 eller 5 gånger ett varv i progressiv fart så här. Man börjar lugnt och så ökar man farten. Och så kanske man tar 2 minuter vila mellan varven då så att man kan dricka lite. Så man behöver inte bara köra allting i ett streck.
Nej.
Men det blir en väldigt bra, det är en väldigt bra swimrun-bana faktiskt.
Ja, verkligen. Den är otrolig.
Primärt grusväg, lite stig, lite motionsspår, lite obanat. Mm. Så, men allting på snitsel och så då när vi körde.
Just det.
Och skyltar. Vi är ju det i mangrann ordning är vi ute och markerar banan.
Eller hur? Ja, det, där tullar vi inte på kvalitet.
Sen är det coolt att det finns några sådana härliga uthopp också. Man har en klippa så när man väl känner sig hemma med det så bara man bara fortsätter springa rakt ut så är det liksom, kan man göra ett hopp på, från 2 meter köjd rakt ner.
Ja.
Där det är bråddjupt där man landar och så är det ingen fara.
Har du gjort det själv?
Ja, ja, ja. Ja. Absolut. Alexander var lite imponerad bara när blev du en sån som bara hoppar rakt ut så här. Jag bara,
ja, jag undrar jag med. Ja, men det är ja, häftigt. Det är lite äventyrskänsla på den banan faktiskt.
Så det kan man gå in och anmäla sig fortfarande om man inte, ja, beroende på när det här läggs ut. Men vi kommer att arrangera varje vecka och vill man anmäla sig till de här miniserierna så går man ju in då på Borås Swimruns Instagram eller Borås Swimruns Facebook. Och där finns det då länk till ja, nästa event till att vi lägger ut en vecka i taget då.
Just det. Härligt. Ska vi gå vidare till våra partners då?
Nej, men jag tycker att vi har avhandlat det här. Vi har avhandlat uppsnacket bra, va?
Ja, jag tycker det.
Ja.
Det är inget mer du vill säga?
Nej, men jag känner att jag har stört mig på vissa typer av livsmedelsförpackningar det senaste. Men det är ingenting vi behöver dra långbänk just nu.
Nej, nej. Det kan
sådana som är väldigt hala framförallt.
Ha.
Och sånt som är överförpackat. Jo, jag ska ta en sak, Niklas.
Ja, men kör
den. Jag måste lätta mitt hjärta.
Ja, men det,
jag måste
på.
Lätta mitt hjärta på detta.
Vi kör det.
Jag är så jävla störd på det här med plastpåsar i affären nu.
Att de kostar pengar?
Ja, jag är störd för de konsekvenserna som det har. Så. Och då tänker inte jag ekonomiskt eller... Jo, jag tänker ju lite ekonomiskt för det är ju inte rimligt att köpa de här plastpåsarna då hela tiden. Utan konsekvensen som det får är ju att man får köpa de här jutesäckarna eller papppåsar. Papppåsar är ju inte bra för det räcker med en liten reva i så bara rinner ju allting ut.
Mm.
Så det är, de är ju helt kass. Och så, men då får man köpa de här jutesäckarna och de är ju himla bra. De har ju vi och Sanna skräp i och köter tippen annars med. Men det är bara det att när du tar hem dem, tidigare har varit så man köper och så tar man 2 eller 3 plastpåsar och de 2 eller 3 plastpåsarna har ju varit jättebra att sätta i sopinken. Mm. Istället för de värdelösa som man får från Borås Energi som bara går sönder hela tiden.
Ja.
Som ju är helt kass ju. Ja, så då har man ju använt de soppåsar. Det är ett naturligt flöde in och så ut via soporna. Nu är det så här, man kommer hem då med sina jutesäckar med mat i.
Ja.
Då ska ju maten in i kylskåpet. Ja, vad ska man göra sen då? Sen ska man gå ut med den säcken och lägga den i bilen igen då, eller?
Ja.
Ja. Eller vad ska du göra?
Du lägger den på dina skor så nästa gång du går ut till bilen tar du med.
Du, precis. Jag kan bara säga det till dig nu. Att vi har haft ett 4 eller 5 sådana här fult hopvikta papppåsar runt våran tambur. Typ bakom elementet på skor som då ska transporteras ut till någon bil.
Ja.
Ja. Är det meningen att detta ska vara en inredningsdetalj i alla svenska hem nu? Fula jävla papppåsar in på väg ut ur hemmet. För att man ska komma ihåg att lägga dem i bilen som man också ska komma ihåg att ta med sig in i affären.
Mm.
Så att man slipper köpa nya överprissatta pappers eller jutepåsar då.
Eller hur?
Det stör jag mig sjukt mycket på.
Det förstår jag.
Det är en snacka om ett slag i luften på så många olika sätt.
Jag har löst det hela på ett speciellt sätt. Men det har också att göra med den butiken jag handlar. Jag handlar ofta på en hemköpsbutik i Bollebygd där jag bor som är väldigt fin.
Mm.
Där det finns ett parkeringsgarage under.
Mm.
Så man kan parkera precis under butiken och så tar man hissen upp. Och så har de börjat med sån här självscanning.
Mm.
Så jag går bara och scannar allting och stoppar ner i vagnen. Checkar ut, tar hissen ner med vagnen, öppnar bagageluckan på bilen, slänger in all skit, har några påsar liggande där, lägger i påsarna om de står där. Mm. Ibland, innan hade jag sån här påsar till återvinningen. Jag slängde återvinningen, sen slängde jag ner nya maten i återvinningspåsarna så jag kunde bära in det hemma. Men jag skiter i påsar nu. Ja. Jag vägrar. Jag använder bilen som påse.
Det är lite svårare i mitt fall faktiskt.
Jag, vet inte, jag har också 1,5 meter från min parkeringsplats till min dörr hemma. Jag har inga sträckor att gå med sakerna.
Jag är också ganska nära, men eftersom jag också är med min son nästan alltid när jag handlar, så är det liksom också så här att 90% av min uppmärksamhet måste gå till att kolla att inte han springer ut på parkeringen och blir överkörd av typ så här.
Förstår.
Han är ivrig så här, så att det måste vara ganska snabbt och lätt och så här,
jag förstår.
Och sen är jag ju, sen köper jag ju mycket tunga saker.
Ja.
Typ, och nu, du vet, alla miljöpartister hatar ju mig redan, men jag köper ju mycket mineralvatten och sånt.
Ja.
Ja. För att jag gillar det.
Ja.
Ja. Ja, så att jag menar, det är ju, det är mycket tunga grejer.
Det är klart.
Så att jag kan ju liksom inte bära saker i famnen.
Nej.
Så här. Jag köper mycket rött kött och mycket mineralvatten.
Ja, ja, det väger ju.
Ja, det gör det.
En ko och en tunna vatten.
Ja, men faktiskt.
Ja, nej, men
just den här detaljen med de här gjuter på, just med här nu så här påsar som ska ut och in. Så, här. Ja. Ja. Så att igår fick jag liksom göra en poäng om att gå ut, vika ihop de här, lägga dem i liksom så här sätesfacket för att ta med mig dem nästa gång då.
Mm.
Och jag gjorde samma så här, jag bara så här, jag så tröttnade på alla de här papppåsarna som Elin hade så här vikit ihop, men liksom inte tagit med mig ut. Ja, vart har du dina bilnycklar? Ja, nu ligger de där, påsjävlarna. Mm. Bara så du vet det.
Mm.
Så här, jag vägrar låta detta vara en inredningsdetalj i vårt hem.
Jag tror att det kommer vara en lång omställningstid för svensken. Det här med att komma ihåg påsar till bilen och sen också komma ihåg att ta med sig påsarna in i butiken.
Ja, och det kommer bli ett sånt oerhört... Och de här andra påsarna är ju så otroligt mycket mer energikostsamma att producera. Och folk glömmer ju de här... Du vet, det kommer bli så många fler påsar hit och dit i många olika sammanhang. Mm. Folk måste ju ändå transportera här maten med någonting.
Eller hur?
Så att, ja, och det är väl de flesta seriösa, typ så här, det här är ju ett politiskt beslut mer än någonting annat för att kamma en politiska poäng, men som med många av de här politiska idéerna så är de ju, ja, de är ju lika långgrunda, ja, de är lika grunda, eller lika grundförankrade i vad som hade gjort resultat i verkligheten som, ja, som det mesta, tyvärr, som presenteras idag. Och det här tycker jag är inte bara det är väldigt opraktiskt. Men det är också att det är så estetiskt förfulande förslag. Det är, tror jag, var det som stör mig mest av allt faktiskt.
Det blir fult i hallen
hemma. Det blir så otroligt fult i svenska hem. Nej, men det är en massa hopvikta papppåsar som ska tas på väg ut. Vad är nästa steg liksom? Att vi ska äta våra mat ur gamla Big Pack plastlådor eller?
Kanske.
Ja, precis. Precis. Låt oss bara förfula allting. Nej, jag är emot sånt som ska förfulas. Vad är nästa steg? Snart förbjuds hårvax. När vi ska se ut allihopa som Bobo Krull i håret, liksom.
Får köra helrakat då, tror jag.
Det är alltid någon isbjörn någonstans som ska räddas, Niklas.
Så är det. Ja. Så är det. Alla har sin egen agenda.
Så är det.
Då kör vi partners. Selexir Endurance.
Selexir Endurance är en så kallad performance-formula.
Endurance heter det kanske.
Ja, Selexir Endurance.
Ja.
Vad sa du?
Endurance.
Ja, men det är ändå...
Det är samma härad.
Det är ändå ett rimligt uttal, Niklas.
Ja.
Men ordet endurance är ju centralt i sammanhanget för den här produkten.
Ja.
Den här performance-formulan. Därför att den främjar ju, så att säga, kroppens förmåga att hantera tuffa konditionsutmaningar. Då pratar vi på nivån av antingen väldigt långa pass eller väldigt hårda pass, alltså som är kanske mer av karaktären utmanande både mentalt och fysiskt, alltså intervallpass, eller naturligtvis tävlingar. Nu är ju inte tävlingar så aktuellt än.
Nej. Då,
men det här är ju en produkt som är fantastisk att testa och träna med för att sen kunna använda när tävlingarna väl kör igång då. Och det är en produkt som är helt och hållet svensk. Den är framtagen i samarbete med Mikael Mattsson som ju då är doktor i fysiologi. Jobbar bland annat på Stanford University och på Karolinska institutet.
Precis. Han lyssnar gärna på avsnittet som du gjorde med honom.
Ja, precis.
Av den här podden.
Ja, precis. Jag tror att jag vid något tillfälle felaktigt tillskrev honom professorstiteln, men han är inte professor.
Du kanske skådar det in i framtiden.
Det är möjligt. Jag tror professor faktiskt är mer en anställningsform, mer än en akademisk titel faktiskt.
Så kanske det.
Ja, jag är inte riktigt säker.
Oavsett så har han varit med och tagit fram den här fantastiska produkten.
Oavsett vad han är, så är han kompetent på området.
Precis.
Och vad de har gjort då, det är att de har verkligen liksom nagelfarit, så att säga, vilken typ av tillskott som faktiskt funkar, vilken typ av ingredienser som faktiskt har en bevisad, eller i alla fall en anekdotisk koppling till prestation. Och då har man delat in, så att säga, de här karaktärsgrupperna av ingredienser i fyra huvudgrupper. Då är det då bland annat då, har man delat in det då i hjärta och aerob metabolism, och där hittar vi bland annat då rosenrot och aminosyran taurin. Man har lyft kategorin arbetsekonomi, och där hittar man bland annat då rödbetsextrakt och acetyl-L-karnitin. Man har en kategori som heter mental styrka. Och den är absolut inte att få glömma. Det är en av de viktigaste, så att säga, aspekterna av att hantera ett tufft intervallpass eller en långdistansträning. Det är ofta som man faktiskt blir trött fortast i huvudet. Alltså man har svårt att hålla koncentrationen uppe.
Mm.
Och där är ju exempelvis guarana och grönt teextrakt, ginsengblad och grenade aminosyror viktiga komponenter och ingredienser i då. Och i flera av de här, både guaranaextraktet och grönt teextraktet, finns ju ganska avsevärda mängder koffein då.
Just det.
Och sen har man då elektrolyter, som ju då är en, ja, så att säga, en central ingrediens för att hålla hela organismen i balans då när man jobbar hårt och svettas och sådär. Och då är det ju både magnesium och natrium och kalium då.
Det är en one-stop-shop helt enkelt.
Det är faktiskt, och jag har en inneboende skepsis mot den här typen av produkter, rent generellt. För det här är ju inte en sportdryck på det sättet. Det här är ju någonting man kan blanda i sin befintliga sportdryck, eller egentligen bara blanda med vatten. Men det här är ju också så här, den här försöker ju inte skärma på ett sånt här försåtligt sätt genom att smaka gott eller att vara väldigt söt. Eller så
den gullar inte med smaklökarna.
Nej, den gullar inte med dig.
Nej.
Selexid Endurance gullar inte. Den stryker inte med en lårs på det sättet. Den är lite kärv i smaken. Men blanda, jag tycker inte det är något problem. Det är absolut inga problem att dricka den så.
Nej.
Det är liksom inte en sån här, det är liksom inte som att knäcka en läsk som man dricker, som framförallt smakar gott då. Som man kanske kan övertala sig av positiva egenskaper, men så här, den här är lite kärvare, den gullar inte, stryker inte med hår, så där.
Ja, men det är bra.
Och det är ju, det tycker jag, det hedrar produkten.
Mm.
För man hade säkert kunnat ta bort en del av de ingredienserna och istället lagt till någonting som bara gör att den är godare, typ en massa socker kanske, eller någon smaksättare eller någonting.
Mm.
Men det gör man inte. Så det här är en performanceformula. Det här är liksom en produkt som bara jobbar med prestation eller förmåga, höjer förmågan. Så att jag har testat den, jag har ju använt den ganska flitigt under senaste året faktiskt. Jag har kört ett antal riktigt, riktigt tuffa intervallpass, framförallt då stavgångsintervaller som har varit rejält sådär utmanade.
Ja.
Och jag har känt en definitiv effekt. Och också då på långa cykelpass, det jag egentligen har som standard att inte äta och dricka onödigt mycket socker och så. Jag börjar ju gärna i fastande läge och dricker kaffe och så här. Och sen kan man ju alltid vilja stanna av rent sociala skäl eller livsnjuta skäl och äta en bulle eller så.
Mm.
Vilket ju naturligtvis händer. Men den här produkten funkar suveränt faktiskt. Och nu är det så att nu kör Selexid Endurance en liten extra drive kring möjligheten att få pröva den här produkten.
Okej.
Okay. Ja, att kunna pröva den på träning. Och nu erbjuder man hela 20% rabatt.
Det är helt otroligt.
Om man får köpa två stycken, de här 20% gäller för max då två köp, det är ju 12 portionsförpackningar Endurance.
Just det.
I en låda. Så att man har möjlighet att köpa två stycken på den här koden då. Då är det den här koden Colting, Colting, som ger 20% rabatt på max två köp av 12 portionsförpackningar då.
Missa inte det nu.
Så att det är en rejäl rabatt faktiskt, och jag kan varmt rekommendera den här produkten. Det är verkligen en no bullshit produkt faktiskt.
Härligt.
Ja.
Tusen tack Selexir.
Man går in då på selexir.se och beställer eller läser mer om den här enastående produkten.
Då är det dags för veckans ämne, Jonas. Och vi tänker att vi bygger på lite från det vi pratade om förra veckan.
För jag tycker att det har gett en hel del svallvågor och ja, det är ett angeläget ämne att beröra faktiskt. Ja. Därför att det får såna svallvågor liksom i andra sammanhang.
Saker får ju väldigt mycket reaktioner överlag nu för tiden. Vi ska ju hålla oss till det här med, vi kallade det fitness-shaming förra veckan. Och vi ska ju hålla oss kvar lite i just träningsvärlden såklart. Men ja. Vi pratade lite om det du och jag tidigare och pratade lite om det hemma också. Liksom, vad är det okej att visa i tv? Liksom, vad är okej att tycka är bra?
Eller vad är, precis, i tv. Och vad är det okej att pusha för och att propagera för? Utan att det blir en backlash från andra hållet där människor som står på andra sidan så att säga reagerar och känner sig kränkta. Ja, överreagerar, men så känner sig förorättade.
Precis, för var går gränsen? Ja. Jag sa det till dig innan här att de allra flesta skulle ju inte tycka att det var okej om en uttalad nazist fick stå i tv och göra ett program om den underbara nazismen eller nazismens fördelar eller något liknande då. Så här blir du en bra nazist. Det hade ju de allra flesta liksom varit överens om att det är inte okej att visa i tv.
Nej, det hade varit ett märkligt program kanske. Ja.
Och samtidigt om någon hade propagerat för att vi får inte prata i tv för att det får bara vara teckenspråk för att en del människor saknar faktiskt hörsel. Det hade ju de allra flesta inte gått med på. Det kan man säga kanske är ytterligheterna då om man håller sig till tv-formatet.
Ja.
Men var däremellan går gränsen för vad man får visa? Får man träna i tv? Får man äta efter, visa att man kan äta efter ett schema i tv?
Får man gå ner i vikt i ett tv-program?
Får man gå upp i vikt i ett tv-program?
Ja, ja, precis.
Var går gränsen för där liksom den stora massan ändå tycker att det här är okej? Okay, ja. Utan att det blir en överreaktion eller en backlash eller motreaktion eller vad man då ska kalla det.
Ja, eller någonting så här, om man står för någonting eller om man genomgår en process eller en förändring eller om man bara tycker någonting, om man själv tycker någonting är positivt, så finns det ju garanterat alltid naturligtvis människor som har en negativ upplevelse kopplat till samma ämne. Mm. Exempelvis så här, om man skulle vara någonting så banalt som att säga det är ett fantastiskt väder, jag älskar solen, jag älskar att ligga och sola. Så finns det ju de som skulle kunna säga jag känner mig kränkt att du gör det, eller det är fel att du pratar om solen därför att min mamma dog faktiskt av malignt melanom.
Ja, precis. Eller bara det är farligt att propagera att vara i solen för ja. Att det kan, någon kan drabbas av ja. Hudcancer på grund av det.
Jag tycker inte om att du vurmar så mycket för simning, öppet vattensimning. Därför att min farbror trodde sig kunna simma och han drunknade faktiskt.
Mm.
Eller sådär. Eller liknande.
Ja, eller det, drunkningsolyckorna har ökat här och du är del i det för att du propagerar så mycket för simning.
Så att folk kan överskatta sina egna förmågor.
Ja.
Och därigenom finns en risk och det borde du tänka på när du pratar om simning.
Precis.
Eller, det kan man ju dra paralleller till med så många olika saker. Jag tycker det är för jävligt att folk visar en positiv bild av bilåkning eller bilar eller cruising eller vad det nu kan vara. Eller så här, därför att det sker faktiskt fruktansvärt många bilolyckor varje år och det är tragiskt för oss som är anhöriga till de som avlidit i bilolyckor. Så att det är fel att visa det i en positiv dager exempelvis. Eller motorcykel eller vad som helst egentligen.
Mm. Och, ja, och många av de här fallen, alla de här sakerna är ju ett problem som finns. Om man då håller sig till det vi pratade om förra veckan. Det är klart att det här att äta efter ett schema eller träna efter ett schema eller träna ett visst antal timmar per dag eller så. För vissa kan det bli ett problem istället för någonting som hjälper dem. Men för väldigt många är det ju någonting som hjälper dem. Så alltså ett fenomen då eller ett sätt att träna eller någonting kan ju för väldigt många vara hjälpsamt. Och just den metoden kan för vissa bli problematiskt. Men ska det då vara grund för att man inte får visa det i tv eller inte får prata om det? Eller var drar vi den gränsen?
Du tänker så, därför att det finns då unga tjejer som lider av ätstörningar och så vidare då?
Ja, fast jag tror fortfarande, som jag sa förra veckan, att jag tror inte att så många utav dem har hamnat där på grund av det TV-programmet vi pratade om i alla fall. Nej, utan precis. Det är nog mer de,
den stora hälsoresan.
Ja, det är nog mer de orsakerna som du pratade om då, Instagramkonton kanske, eller bara samhällets normer generellt, ja, för unga tjejer liksom.
Ätstörningar eller självsvält, det har ju funnits mycket, mycket, mycket längre än vad sociala medier har funnits. Det har ju funnits, så vitt jag förstår, sedan urminnes tider, ja, har ju så att säga självsvält varit ett sätt att utöva kontroll över den egna kroppen eller över den egna tillvaron eller på sätt.
Så att jag tror inte att lösningen är att vi slutar med att visa folk som tränar och äter på speciella sätt. Det tror inte jag är lösningen för den problematiken, utan den problematiken har ju sin egna lösning.
Naturligtvis.
Utan att man behöver ta bort någonting från någon annan.
Ja. Jag pratade faktiskt med Måns Möller i telefonen idag.
Ja.
För att det är ju lite grann där, det är ju lite grann där vi tar avstamp i det här då. Att folk har använt honom då som ett avskräckande exempel på hur hans medverkan där och de bilderna han har postat i sina sociala medier har ju liksom blivit ammunition då för de som tycker att det här TV-programmet, Den stora hälsoresan, och egentligen hela konceptet som det bygger på, 16 Weeks of Hell, och i förlängningen då det här att visa exakt det som du pratar om, viktnedgång, människor som tränar ganska hårt, människor som gör en förändring, människor som äter annorlunda och så vidare. Och vi har ingen som helst koppling till 16 Weeks of Hell. Vi har ingen som helst ekonomisk vinning om att försvara dem. Eller vi har liksom inte, utan vi pratar mer i generella ordalag här om fenomenet som sådant.
Precis.
Och vill ju lyfta frågan kring fitness shaming och sätta fokus på vad som är ett mycket, mycket, mycket större problem naturligtvis då. Och det är ju människors ohälsa och oträning då. Det är inte så att människor dör i driver av överträning eller för att de kör för mycket triathlon eller för att de är ute och powerwalkar eller för att de äter, om vi nu får kalla det så, disciplinerat då. Utan det är ju precis tvärtom i sammanhanget då. Och Måns Möller var ju kanske den som fick mest offentligt sett spott och spe då i sociala medier. Han har ju tagit några dåligt ljussatta bilder på sig själv i en hiss. Han är ju komiker för det första. Så jag menar, han kanske driver lite med sig själv, och jag menar, det finns ju så här, finns ju alltid en liten ironi i det här, och dessutom är det ju det är lite grann så här att plocka bilder från Instagram, från sociala medier och därigenom lägga liksom ett omdöme kring en hel persons hela mående och utseende blir ju helt barockt. För det vet ju alla att om man skulle plocka upp alla de sämsta bilderna man har på sig själv, det hade ju inte varit speciellt smickrande.
Nej, men nu tänkte jag att om det är också en, det visar också på hur Instagram och de här sociala medierna fungerar liksom. Att man har en bild av att allting är perfekt hela tiden. Ja. Hade folk lagt upp mer bara, om folk hade gått runt, eller om det hade funnits bilder på människor i vanliga situationer liksom, där man inte står framför en kamera och
poserar,
försöker se ut på ett speciellt sätt. Då kanske inte den bilden på Måns hade väckt samma reaktioner heller. Nej. Han kanske hade varit mer närmare normen då av hur folk ser ut.
Ja, alltså, och det där, man får ju vara extremt insiktslös om man inte vet att det är en stor skillnad på hur bilder porträtteras eller hur sociala medier funkar, och i förlängningen naturligtvis reklam och i alla sammanhang där man kanske rör sig offentligt. Alltså, man gör ju sig i ordning när man kanske går ut och ska träffa folk i allmänhet. Alltså, folk gör ju sig i ordning bara att gå till jobbet. Det har ju skojats mycket om det här med man har telefonmöten hemma och folk sitter i mysbyxor och rufsigt hår och utan makeup och sådär. Och att det bara där är ju en jättestor skillnad mot hur man bara rör sig i arbetslivet. Så det är ju inget konstigt i det.
Jag såg en YouTube-film om hur man ska sminka sig och ljussätta sitt hemmakontor för att se bra ut i videomötet.
Så den som lever i förnekelse eller världsfrånvändighet ifrån det är ju, då har man ju en ganska lång väg att gå i att förstå världen om man liksom inte inser det. Men det som är grejen med Måns Möller då, jag pratade med honom på telefon som sagt då, för jag ville ha hans egna kommentarer kring det här då, och han sa att hans sista två veckor har varit jävligt jobbiga faktiskt. Mm. Därför att han har fått utstå så oerhört mycket kritik ifrån, framförallt via sociala medier och i andra sammanhang också då.
Folk som har skrivit meddelanden och sådana här saker då? Eller?
Ja, gissningsvis och sådär då. Ja. Där man då har tagit avstamp i den här kommentaren som Johan Reborg fällde då, som han gjorde ganska stort uppslag på i Aftonbladet och i andra kvällstidningar också tror jag då, där man kopplar ihop då Johan Rheborgs upplevelser av att sitta på någon sån här anorexi-mottagning och Måns Möllers viktnedgång då.
Mm.
Och det blir för mig, det blir också väldigt världsförvänt, för man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och säga så här, ja, det finns ett problem kring de här unga tjejerna som självsvälter sig naturligtvis. Det ska man inte förneka naturligtvis, och det är ju djupt tragiskt. Och det kan man ju ha en upplevelse av, men att sätta det och koppla ihop det till Måns Möllers då viktnedgång, eller som han själv vill uttrycka det, hälsoresa.
Mm.
Positiva hälsoresa. Det blir ju fullständigt vansinnigt.
Sa han något om hur han mår, Måns?
Han sa att han aldrig mått bättre i hela sitt liv.
Nej.
För jag sa ju så här till honom också, fan Måns, du har ju gjort fantastiska fysiska prestationer tidigare, det är ju väldigt få som känner till. Han är ju, jag menar, han är ju en beundransvärd människa på många sätt faktiskt. Han har ju en stiftelse som heter Viggo Foundation,
mm,
som syftar till att samla in pengar då till barn som har neuropsykiska handikapp, autism och liknande. Och ett sätt för honom att göra det har ju varit att genomgå exceptionellt hårda fysiska kraftansträngningar. Han har ju gjort flera olika sådana här cykeltorer i egen regi ihop med några andra, bland annat då Christer Skog, som ju är känd sedan tidigare som före detta förbundskapten i skidor.
Just det.
Och jag menar, då pratar vi om prestationer som är helt, exceptionella i ordet faktiskt att använda sammanhanget då. Där han har cyklat exempelvis då från hela Europa från öst till väst, tror jag det var, eller från väst till öst, jag vågar inte svara på vilket. Men alltså det är de någonstans här snittar 25 mil om dagen i, ja, inte vet jag, över en månad liksom.
Mm.
Helt absurd. De har också cyklat så här norr till söder, och han har ju för övrigt också kört ett antal Ironman och så vidare. Och va? Så att, jag menar, han är ju en atlet sen tidigare. Mm. Han, och sådär, med då, om vi nu får kalla det då, den gamla kroppen. Och om vi nu ska prata om vad som är hälsosamt och inte hälsosamt, så kan man ju säga att det är ju betydligt mer, så kan man ju ifrågasätta liksom hur hälsosamt det är att slita på det sättet som det handlar om. Men han sa ju också så här att, jag har ju alltid tränat för de här prestationerna. Jag har ju tränat för de här strapatserna som jag vill kunna utföra. Och det har jag ju en väldigt stark drivkraft för att göra.
Mm.
Därför att det har med min son att göra. Det har med den hjärtefrågan som jag brinner väldigt mycket för. Och det blir mitt forum för att kunna samla in pengar dit. Och jag må vara, alltså så här, ja, han är ju komiker, det är han ju i yrket.
Mm.
Men det här är ju en hjärtefråga som han brinner för. Och det finns inte speciellt mycket som är roligt eller humor i att cykla 25 mil om dagen på miserabla vägar många gånger och i tuffa strapatser, varmt väder.
Det kan vara humor efteråt.
Nej, han körde omkull.
Det är inte humor i det.
Nej, det är verkligen inte humor i det. Han cyklade omkull vid något tillfälle och bröt några fingrar och cyklade vidare. Men han är ju en otrolig kämpe och han är ju värd all respekt för det. Men han sa ju också så här att, men jag har inte haft något mycket, jag har inte haft speciellt mycket hälsotänk. Nej. För emellan de här strapatserna och träningen inför det, så gillar jag ju vara hemma och käka pizza. Och det är ju därför, ja, och därför mår jag ju därefter också liksom.
Mm.
Och går upp i vikt. Och han sa ju det att när jag började med det här projektet nu då, den stora hälsoresan via 16 Weeks of Hell, hade han 33% kroppsfett. Och det är en sjukligt hög nivå. Det är alltså, det spelar ingen roll att man har cyklat mycket eller tränat hårt eller man kör Ironman, därför att den, alltså för att hälsa är ju någonting, det är ju någonting pågående varje dag. Det är ju liksom, det finns inget status quo där man kan lägga sig ner och vila på gamla meriter. Och det är ju det som är så, det är det som blir så, det är därför jag tycker det slår väldigt nära hemma hos mig också som 47-åring, att sådär, jag jobbar ju på min hälsa precis varje dag och jag känner ju avvikelser så fort jag slarvar eller så fort jag inte tränar eller så fort jag äter sämre, så känns det både fysiskt och psykiskt, och både på den fysiska och den psykiska hälsan. Så att det här är ju en aktuell fråga oavsett vem man är och oavsett vilken bakgrund man är, och det har ju 16 Weeks of Hell gjort lite en grej av, för de har ju jobbat väldigt mycket med gamla kända idrottsmän sen tidigare, och det är ju framförallt de som har figurerat i massmedia.
Mm.
Ja, vi nämnde några förra tillfället, men Anders Maskins Karlsson, hockeyspelare, Pontus Kåmark, Anders Limpar, Magnus Hedman, och så vidare då. Ganska många så här som har varit duktiga idrottsmän, alltså yrkesidrottsmän förra året, men som sen har liksom tappat det då. av olika anledningar. Som man tenderar att göra när man tar några stora drivkrafter.
Ja, precis. De har väl slutat med sin idrott och då finns inte längre motivationen att hålla fysiken uppe för
det kanske inte fanns, liksom. Det kanske inte ens fanns något speciellt hälsotänk från början, därför att man utövade en idrott som man fick betalt för och det gjorde att man höll sig i hyfsad form, men man kanske hade dåliga kostvanor redan på den tiden.
Ja.
Och sen så kommer det i kappen och faktum är att man kanske genom den här processen som 50-åring så har man liksom lärt sig väldigt mycket mer än vad man har gjort under hela sin aktiva idrottskarriär. Så att bara för att man är idrottsman betyder inte det att man lägger en grund för livslång hälsa. Det finns ju ingenting som är så här, ja, jag investerade mycket i min träning när jag var ung och så att nu kan jag skita i vad jag gör resten av livet. Det blir ju helt fel.
Mm.
Naturligtvis har man alltid en viss bas att stå på och det är lättare att komma i form. Men man kan bli en ohälsosam och sjuk person ändå. Såklart.
Precis.
Bara för att man idrottat förra morgonen då. Så att Måns Möller, han har tagit väldigt illa vid sig av det här. Och han är lite så här, vad har jag gjort för fel egentligen?
Mm.
Jag har liksom bara försökt att investera i min egen hälsa. Och han visste inte riktigt hur han skulle hantera det. Och han skickade dessutom en bild till mig som han inte ville att jag skulle lägga ut. Alltså så här, en efterbild då, där han ser helt fantastisk ut. Eller han ser ut som en person som är i riktigt bra form.
Mm.
Ganska stor skillnad faktiskt på hur han har sett ut tidigare då.
Mm.
När han då, om man får säga då, har varit lite, ja, ganska så rund. Sådär. Även då under de här, eller ja, i alla fall när han har kört Ironman och sådär då.
Ja.
Så att, och just det här, han har inte riktigt vetat hur han ska bemöta det här.
Nej,
jag har ju fått hans tillåtelse att liksom ändå prata om honom då. Han får ju naturligtvis, förhoppningsvis lägger han väl ut någonting själv i egna kanaler och sådär också. Men han kände väl att, vad konstigt det här blev, vad fel det blev.
Mm.
Därför att det här är ju någonting jag har investerat i min egen hälsa. Och det tror jag att alla som gör den här typen av förändringar och investeringar kan relatera till. Att nu är ju de visserligen med i ett tv-program och det kan ju vara en stark drivkraft faktiskt för många då. Som är med då, alltså man får det forumet där man får lite press på sig också.
Det pratade vi om när du gjorde Riktiga Karlar till exempel.
Exempelvis.
Att det var en motivator för dem som var med där.
Ja.
Var att det just var ett tv-program.
Ja, precis. Att man vet att någonstans kommer det att synas för andra människor. Och då är liksom drivkraften och ambitionen att faktiskt fullfölja det här. Den är lite större.
Mm.
Och det är ju ett bra exempel här. Mitt tv-program Riktiga Karlar som jag hade. Det var ju ändå, de killarna gjorde ju inte dem. De startade ju från en mycket, mycket sämre nivå.
Ja.
Det var inte samma inriktning på att vi skulle väga dem eller sådär. Men de gick ju ner mycket i vikt.
Ja.
Jättemycket i vikt gick de ju ner. Och de gjorde ju stora förändringar. Men just det här att det var ett tv-program gjorde ju att för deras del var det en stor del av motivationen. Att faktiskt försöka fullfölja det här och ta sig an de här utmaningarna. Det var ju, viktnedgången kom ju som en följd av att vi försökte då skärpa till deras matvanor och att de fick börja träna och sådär. Men det var ju en positiv förändring på precis samma sätt som de deltagarna som har varit med i den stora hälsoresan.
Ja.
Det är ju bara det att Måns Möller är en offentlig person och en offentlig person har ett visst utseende som man förknippar med honom då.
Ja.
Alltså man har en idé av hur Måns Möller ser ut och då tänker man att han är lite så här, ja, lite rund och god och glad. Lite runda kinder och så här. Och så är plötsligt så ser han ut på ett annat sätt. Och i synnerhet på sina egna sociala medier så kan det vara en och annan bild då som är tagen bara så här, ja, som inte är så smickrande. Som många bilder ibland inte är. Under fel belysning och vid fel tillfälle. Trött som fan på morgonen när man står i en hiss eller vad det nu än är. Så ser man liksom så här, så ser man annorlunda ut än vad folk förväntar sig. Och så blir det ett jävla liv liksom. Men han sa ju det. Det är ju en investering jag har gjort. Därför att jag har en långsiktig plan. Jag vill ju kunna vara stark och fit. Jag vill vara en bra pappa. Jag vill vara en pappa som orkar. Jag vill liksom investera i min långsiktiga hälsa så jag kan fortsätta få vara den person som jag vill vara. Liksom.
Mm.
Jag investerar i min fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Och vad är det som är så fel med det? Behöver det ställas emot att det å andra sidan då finns unga människor som har ätstörningar eller som har anorexia eller som lider av andra sjukdomar i sammanhanget. Det blir ju så konstigt och det blir ju så absurt att man då kanske, alltså just detta att man ska känna ett behov av att behöva mörka det här eller att man ska behöva stå till svars för det, för andra. Alltså det blir ju, om man drar de parallellerna, kan jag glädjas över min simning när det finns folk som drunknar i öppet vatten? Eller förstår jag det så här?
Ja.
Kan man glädjas över att få ligga och sola när det finns folk som får malignt melanom? Kan man glädjas över att det är kul att köra sin nya bil när folk dör i trafikolyckor och så vidare och så vidare. Man kan ju dra alla både närmare och långsökta exempel.
Mm.
Men det finns ju alltid de som tycker så här att ditt beteende eller det du gillar, det du vurmar för, din passion, bakvänt har orsakat någon annan som jag känner stor skada och stor harm och stor sorg.
Mm.
Det blir ju fullständigt vansinnigt.
Ja, det är ju ja, det var som vi pratade om i början. Liksom. Vart drar man gränsen för att ska det ens finnas någon gräns där liksom?
Och då undrar jag så här Niklas, de här tv-programmen som vi också har då, som exempelvis Hela kändis Sverige bakar,
ja,
eller alla möjliga matprogram,
ja,
vilken överviktig diabetes typ 2 patient reser sig upp och säger så här: jag blir kränkt av de här tv-programmen som vurmar för söt, sliskig efterrättsmat.
För kanske att, finns någon, men de kanske inte får så stort
utrymme. Jag har inte hört någon.
Jag har inte hört någon. Det kan finnas någon, men det blir inte riktigt samma
genomslag. Ja, det går ju 13 på dussinet i Sverige.
Ja.
Åtminstone. Mm. Det är inte så. Det går ju 13 på dussinet i förhållande till hur få relativt sett som lider av ätstörningar.
Mm.
Definitivt.
Ja, de senaste siffrorna vi har hört är väl att över 50% i alla fall är på gränsen till övervikt i Sverige. Eller har övervikt.
Ja, det har aldrig varit värre än vad det är nu.
Nej.
Och garanterat i det här sammanhanget, ja, efter den här coronaepidemin också. Ja,
ohälsosam övervikt alltså.
Ja, ohälsosam övervikt. Ja, Sverige är ju ett land bestående primärt av lätt till måttligt överviktiga individer. Ganska många också gravt överviktiga. Vilket ju sen i sitt kölvatten då, det finns en mängd olika följdsjukdomar kopplat till det. Men jag menar att det är ju ingen som reagerar mot de andra programmen och säger så här: jag är kränkt över att ni visar ett program som vurmar för söt mat, för efterrätter. Därför att det är precis vad jag har ätit och nu är jag sjuk och tjock.
Mm.
Eller min mamma, eller min pappa, eller min bror, eller min syster.
Mm.
Eller och alla andra smängnar som lider av samma sjukdomar. Det är ju ingen som lyfter om rösterna.
Det var intressant att räkna upp alla familjemedlemmar där. Men du sa också att Måns nämnde att han blev en bättre pappa av det här och träna och sånt. Och en grej jag kommer ihåg med riktiga karar var ju att du försökte motivera dem genom att säga att ni har ju barn allihopa, liksom. Ni vill ju leva så länge som möjligt för att uppleva så mycket som möjligt med era barn.
Ja, precis.
Och att du liksom lite off camera i alla fall tyckte att det var det som bet bäst på dem.
Ja.
Att bli mer hälsosamma.
Absolut.
Och även i Måns fall då, och som du sa, liksom alla som lider av diabetes typ 2, alla som är närstående till dem eller har någon närstående som lider av det. Det är ju samma problematik som ätstörningar, men som du säger, det blir ju inte samma ramaskri kring det.
Absolut inte.
Nej.
Det är ju det. Och nu igår var det, nu har man ju liksom gjort en grej av det här. Nu finns ju en hockeyspelare som heter Jonathan Hedström som har varit proffs i NHL och spelar väl i Skellefteå i Sverige i elitserien och så här, och han led ju under stora delar av sin karriär av grava ätstörningar där, och han uttalade sig också och tyckte det här var för jävligt då, att det borde stängas av och stängas ner. Men och det blir också så här, ja, jag känner sympati för honom och hans problem naturligtvis, men det har ju inte med saken att göra i sammanhanget. För det är ju inget problem, det är ju inte ett tv-program som handlar om ätstörningar, det handlar om att komma sig i form, om att träna och komma i form. Så att om vi ska ta hänsyn till, om samhället ska ta hänsyn till det faktum att det finns de som av olika skäl går över gränsen och utvecklar både en psykisk och fysisk sjukdom, de är självsvält eller ett väldigt skevt förhållande till mat, ja, då får vi lägga ner all form av hälsoupplysning, kostinformation, då får vi stänga alla svenska motionsspår, därför att det kan uppmuntra folk att träna för mycket. Alltså det får ju fullständigt vansinniga konsekvenser, och någonstans i den gråzonen då, vart drar vi gränsen? Det är ju exakt det som...
Jag undrar lite om problematiken inte är en annan. För det finns ju program som handlar bara om att gå ner i vikt.
Som The Biggest Loser exempelvis.
Ja. Okej, de programmen får väl säkert också utstå en viss kritik. Men jag upplever inte att det blir på samma sätt. För där tycker folk att det kanske är lättillgängligare för folk att gå ner i vikt på det sättet. Det kanske är att folk då som befinner sig i den här problematiken då, eller kanske vill gå ner i vikt, eller att det känns oöverstigligt det här 16 veckors programmet. Det kanske känns för hårt och ja, de tänker att det kommer jag aldrig klara ändå, och att det där är någonstans ilskan över det då ligger, att är det det som ska krävas? Det kommer jag aldrig orka, att det är liksom nästan som de ekonomiska klyftorna i samhället växer, så växer hälsoklyftorna. 50% är överviktiga, andra hälften har börjat springa ultra. Maraton är inte ens tillräckligt längre. Liksom. Att klyftorna blir större så.
Ja.
Kan det finnas en problematik där i? För att, jag menar, Biggest Loser, det har ju visats hur många säsonger som helst. Och...
Jag tror i och för sig Biggest Loser brukar få utstå ganska mycket kritik. Och jag är ju inte 100% insatt i hur 16 Weeks of Hell genomförs. Jag har ju pratat med Tony där som har grundat och drivit det. Och det är möjligt att jag hade gjort det lite annorlunda och sådär. Men Men jag kan ju säga att de verkar ju ha en mycket, mycket mer hälsosam approach till, till träningen och maten än vad man har i Biggest Loser. Där egentligen, där det är en tävling i vem som kan gå ner mest i vikt. Det är ju vad hela programmet bygger på. Det är ju programidén. Vem kan tappa mest vikt?
Ja.
Och det har ju visat sig att i princip ingen behåller sin vikt efteråt. Nej, princip alla går upp i vikt. Och att det kan vi ju verkligen snacka om, vikthets och bantning. I 16 weeks of hell handlar det ju inte om vikten. Det handlar ju inte om vikten, utan det handlar ju om att åstadkomma stora förändringar i sin kostmedvetenhet och i sin träning och i sin approach till det. Det finns ju en del som går ner där, eller som är med i det programmet, som inte går ner egentligen någonting, därför att de går upp så mycket i muskelmassa.
Mm.
Så det handlar ju mer om att liksom göra en förändring. Det blir ju en individuell förändring beroende på vem man är och hur mycket fettmassa man har och hur man svarar på träningen och så vidare. Så det är ju inget svältprogram som många tror. Det har ju fått klä skott för så många fördomar och så många missförstånd, och vad folk vill läsa in i det här också.
Mm.
Vad folk vill läsa in med det egna dåliga samvetet som backdrop till just det.
Vad man är lite sugen på att bli kränkt av.
Ja, men typ. Precis. Eller vad man ser att andra gör som man själv kanske egentligen hade velat göra, eller som man hade liksom... Det är så långsamt. Men jag tror att det stora problemet här, eller den stora frågan här är ju att i den stora hälsoresan är det ju kändisar som är med. Mm. Det är ju människor som har en offentlig person och som har offentliga kanaler och som är lättillgängliga på det sättet att nå. Man kan kommentera på deras Instagram och så vidare. Och beroende lite grann på vem du är och vad du har för profil, så är du, och vem som kommenterar vad. I det här fallet var det ju Måns Möller som fick läskott för Johan Rheborgs kritik då.
Mm.
Och då blir man öppet mål för folks inskränkta, dåligt genomtänkta kommentarer, eller för folks fördomar, eller för folks oförmåga att tänka ett steg längre, eller folks oförmåga att ens ha två tankar i huvudet samtidigt.
Mm.
Så att det är ju väldigt, väldigt beklämmande, tycker jag. Och det riktigt sjuka i det här, och själva kärnfrågan är ju, ska man behöva skämmas för när man som medelålders man gör en i alla avseenden positiv förändring i, när det gäller hälsa, mat, träning kroppsförändring? Ska man behöva skämmas för det? Ska man behöva dölja det? Ska man behöva mörka det? Ska man känna sig som ett dåligt föredöme? Det är ju den stora frågan här, och svaret är ju, lyssnar man på en stor majoritet av de som uttalar sig, så är svaret ja, det ska du skämmas för.
Ja, men det riktiga svaret är ju nej.
Såklart, det riktiga svaret är ju såklart nej.
Ja.
Fitness-shaming är ju precis lika illa som fat-shaming.
Ja.
I sammanhanget, tycker jag. Så att det blir ju, och jag menar, här har man ju hängt upp sig mycket på hur någon förändrar sitt utseende, men ta mina gubbar i riktiga karar, eller ta de här, den stora majoriteten av människor som vi coachar i Colting-Borsén som genomför en Ironman, de är ju inte offentliga personer, de är ju vanliga människor som inte har en offentlig profil och sådär, och i några fall har ju de individerna varit gravt överviktiga och borderline på sikt i alla fall, riktigt ohälsosamma. Jag kan ju ta Lorentz exempelvis, som var en av våra supermotionärer då, som gick ner väldigt mycket från sina initiala 140 plus kilo.
Mm.
Och det är klart, han var ju ingen deffad person när han körde Ironman, men han hade ju gått ner noga räknat 40 kilo i alla fall, tror jag.
Mm.
Men vem vill sätta sig på höga hästar och kritisera honom för den resan han har gjort? Vem vill säga så här: det är Lorentz, det var dåligt av dig. Du skulle stanna till din bensinmack och ätit korv och bullar och godis hela dagen. För den här resan du har gjort kan faktiskt skapa ätstörningar och skeva ideal hos andra människor. Det är ju helt jävla befängt. Det är ju så, det är ju någon, då har man ju nått någon nivå av kränkthet eller och andras vägnar som är helt vansinnig. Det är inget annat än sinnessjukt, tycker jag. Så att jag vet inte riktigt hur man kan vända den här trenden, men jag har ju haft god lust att i sammanhanget skriva en debattartikel i den här frågan, för att det här är ju ett angeläget problem. Vi behöver ju fler positiva förebilder, gärna medelålders, gärna lätt överviktiga, gärna otränade eller gärna liksom sådär med ett kanske negativt vardagsbeteende som är mycket, mycket mer sådär icke-atleter än Måns Möller återigen. Jag menar, han har ju gjort fantastiska saker rent fysiskt som nästan ingen annan kan matcha. Liksom.
Nej.
Fan, jag har aldrig cyklat i närheten av så långt på så kort tid som han har gjort. Så att, jag menar, det är ju den typen av historie, förändrings, alltså den här typen av real life stories ifrån medelålders människor som kändisar eller inte, som gör förändringar som kan inspirera andra människor. Nej, det är tufft att bryta. Det är så här, folk hänger upp på att det är jobbigt också, att de är trötta och att det, så här, det ser kämpigt ut. Ja, men det är klart det. Allting är ju mycket lättare om man bara får ligga hemma och kolla på tv och äta pizza och godis.
Allt vi som mänsklighet gör i stort sett syftar ju till att göra livet mer bekvämt och enklare till vardags. Så att det är väl lite där i den här ångesten för jobbiga saker ligger kanske. Man vill göra saker lättare hela tiden, men vi också som varelser behöver ju syresätta blodet och få upp pulsen och göra jobbiga saker och även att få överkomma hinder rent mentalt, att få övervinna hinder är ju...
Att bli lite mer bekväm och obekväm,
ja,
helt enkelt. Och det är ju så uppenbart idag att vår moderna värld med alla dess lockelser och alla dess kryckor och med all söt mat och all tillgänglig skräpmat och all underhållning som finns och all bekvämlighet är ju skadlig för oss. Jag säger inte att inte det är skönt. Det ska gudarna veta att jag älskar att slöja till och äta godis och kolla på tv. Och det gör jag ju hela tiden. Men utan den nivån av träning som exempelvis jag har då, och det är ju, jag behöver ju ha ett par timmars motion om dagen för att jag ska fungera som människa. Fysiskt och psykiskt och känslomässigt.
Och socialt.
Ja, absolut. Men det tror jag faktiskt, och det är det som är så sjukt. Jag tror de flesta människor skulle må väldigt bra av det.
Ja.
Därför att det måste sättas i relation till ett stillasittande jobb som alla har, till all transport som vi gör med bil, till all underhållning som vi konsumerar eller information som vi konsumerar i tv-soffan, allt sittande vi gör i största allmänhet.
All mat vi äter.
All mat vi äter, allting som vi unnar oss, allting ovanpå den i många fall ganska bristfälliga kosten. Folk tycker de äter hyfsat många gånger, fast det är ju den här skiten faktiskt. Så att man måste ju sätta de bitarna i relation till andra. Man kan vara en epikuré och en livsnjutare och det ska man vara, tycker jag. Livet är ju inte ett straff, tillvaron ska inte vara ett straff. Men man behöver ju ha den balansen i sammanhanget och då kan man leva ett väldigt bra liv, tror jag. Framförallt så kan man ha ett medicinskt sett mycket friskare liv och man kan vara en bättre människa mot sig själv och mot andra. Man orkar mer helt enkelt. Man blir gladare och mer positiv. Och man undviker sjukdomar och man statistiskt sett över en stor grupp människor i alla fall. Man kan bli sjuk ändå naturligtvis, va? Men de här klassiska typiska livsstilssjukdomarna, de undviker man ju i en oerhört mycket högre grad naturligtvis då. Man får en större självkänsla, bättre självförtroende, man genererar mer energi och så vidare och så vidare och så vidare. Man är mycket mycket mindre sannolik att drabbas av psykisk ohälsa, mental ohälsa. Man hanterar stress bättre, man sover bättre och så vidare. Det finns ju bara plusförtecken överallt.
Mm.
Så att det är så stört att den här typen av offentliga personer som Måns då, som har varit frikostig att dela med sig av det här. Jag menar, han syns ju på tv, så att naturligtvis att indirekt så har han ju delat med sig av det ändå, oavsett om han skildrar det i sociala medier eller inte. Va?
Mm.
Men att han ska ha annat än applåder och beröm för sin medverkan, det är ju jävla stört faktiskt.
Mm.
Och sen är det ju alltid just det här, jag hatar den här jävla lagom, det här lagom-tänket. Jag hatar den här asterixen, typ så här, typ hata, eller jag hatar är fel ord då, för hata är starkt. Jag ska inte bli den som säger att kritik och hat, men så här, kritik.
Mm.
Och så asterixen. Jag tycker också motion och träning och nyttig mat är viktigt, men... Ja, men vadå men? Typ, men vadå? Att, ja, din nivå är väl din nivå då? Mm. Om du vill motionera 3 dagar i veckan, så är det väl så. Om du tycker en timme i veckan är lagom motion, om du tycker promenader är lagom motion, om du tycker golf är lagom motion, om du tycker boll är lagom motion, då får väl det stå för dig. Om du tycker att det är lagom motion att gå de 8 stegen från bilen in till kontoret är lagom motion, ja, då får ju det stå för dig.
Mm.
Men många andra människor i de här processerna gör rejäla ansträngningar för att förändra sin tillvaro och sin fysik i grunden. Och då krävs det ju väldigt mycket mer i sammanhanget. Därför att man får sätta det i relation till det vanliga livet som alla människor idag har.
Mm.
Det är ingen som jobbar som skogsuggare. Jag menar, Måns Möller jobbar ju inte som skogsuggare. Han går ju inte bakom en... han går ju inte bakom en plog med en oxe om dagen som sysselsättning. Då har han inte behövt träna någonting på fritiden. Och så vidare. Alltså så att det blir det här... Ja, det de gör är i grunden bra då. Men asterix. Det borde vara på en mer lagom nivå. Nej, men vadå lagom nivå? Vad fan är lagom idag? Ja, en bulle är lagom. Nej, men antagligen är 0 bulle lagom.
Mm.
Därför att det kommer ju ovanpå allt andra du också äter. Alltså det blir det här löjliga så här att... Så här, människor ska sätta in det här i ramar där det ska vara lagom för att det ska vara anpassat till vad vi tycker är vanligt och normalt idag. vanligt och normalt idag är att vara överviktig och må ganska dåligt, inte orka någonting och ja, sådär, vara hyfsat mottaglig för livsstilssjukdomar från 0-50 uppåt. Men fan vill ha ett sånt lagom liv? Inte jag i alla fall.
Nej, och jag kan väl hålla med om att det kan behövas lägre nivåer för att folk ska kunna ta steget in i träning naturligtvis. För många människor i alla fall.
Ja, så är det.
För att det ska liksom ens vara möjligt att tänka tanken att komma in i det säkert. För många, för en stor majoritet av folk som är i den här gruppen av 50% överviktiga. Så är det ju. Men det betyder ju inte att inte de mer avancerade eller de metoderna med mer träning och mer kosthållning ska få finnas. För att jag menar...
Det här är ju ett tv-program. Det här är ju ett, och det är ju de tydliga med 16 Weeks of Hell. Det är ju till för någon som är otroligt motiverade. Ja. Det är ju ett jättetufft program. Ja. Det finns ju ingen som påstår att det är någonting som ska passa för alla länsförmajoriteten. Absolut inte. Men man ska respektera och berömma de som är med och klarar av det och som åstadkommer exceptionella förändringar till gagn för sig själva. De ska ju ses som en inspiration där man visar att det är aldrig för sent. Träning och mat, det man gör med kontinuitet, kommer att spela roll. Dåliga vanor kommer att spela roll, goda vanor kommer att spela roll. Och ju mer man har av endera kommer att spela ännu större roll. Ännu fler dåliga vanor kommer att spela stor roll negativt sett. Ännu fler goda vanor kommer att spela stor roll positivt sett. Det är ju det här handlar om. Sen nivån som man själv vill ta sig an det här, det är ju helt upp till varan. Alltså allting är ju valfritt. Det väljer man ju på egen hand. Men just detta att man tycker så här att det här är ett program som inte borde få visas. Det här är dåligt. Det är negativt. Mm. Och så kopplar det till en liten grupp, för det får man ändå säga, med i en väldigt specifik målgrupp då. Det är ju väldigt mycket unga tjejer tyvärr då. Eller de är ju i majoritet i den gruppen som sen har problem med maten. Och jag är ju helt övertygad om också att skälet, tror jag, till att vi har väldigt mycket ätstörningar kanske bland unga människor, det är ju för att de har en sån absurd syn på just mat. De har en absurd syn på vad hälsa är, och de har växt upp många gånger med en fobi för fett. De har växt upp med vegansk propaganda där riktig mat som faktiskt mättar och gör gott, kött, ägg, fisk, smör, grädde, där man anser att det är både skadligt och dåligt på alla plan. Mm. Moraliskt och medicinskt. Man har växt upp med den. Man har det itutat. Mm. Och så försöker man nära och tillfredsställa en ung växande kropp. Oftast är det då en kvinnokropp. Som ju är i stort behov av hormonell balans. Försöker man föda, göda och nära den unga kroppen på någon jävla sojabaserad lågfettsmat, light och zero-produkter, fettfattigt, väldigt lite riktig mat, med väldigt mycket fobier kopplat till maten. Mm. Det tror jag, det man aldrig får känna sig nöjd, det är ju det som är problemet, upplever jag väldigt många som äter sina ätstörningar eller som drabbas av ätstörningar. Det är för att man hamnar i en situation där man inte äter sig mätt, och så leder det till överätande, och så leder det till dåligt samvete, och så leder det till att man kanske kräks, och så är man då inne i en väldigt ond cirkel av överätning, självbestraffning, svält. Man känner att man inte äger kontrollen över sitt eget beteende, och så urartar det helt då. Mm. Och när det gäller idrottsrörelsen och Jonathan Hedström, så har ju det, tror jag, väldigt mycket med oerhört dålig kunskap inom idrottsvärlden helt enkelt. Eller dåliga tränare, eller en värdegrund som generellt är dålig kanske, där man liksom inte alls jobbar med de här frågorna på ett bra sätt då. Mm. Och jag tycker inte, de sakerna är ju viktiga. Det är ju viktiga frågor, det är inte det jag säger, att de är oviktiga. Det är de, och de människornas upplevelser är ju riktiga. Mm. Men att koppla det till att människor som faktiskt lider av begynnande övervikt och begynnande ohälsa, att de inte ska kunna göra radikala och positiva förändringar, det är ju helt stört.
Ja.
Det är jävligt märkligt hur man ska liksom skapa en form av svartvit polarisering kring det här. För det blir ju så här, alla som tränar måste sluta träna, eller åtminstone sluta att skriva och visa att de tränar. Därför att det skapar problem hos några andra.
Mm.
Det är ju stört. Jättekonstigt, ja, där, tycker jag.
Faktiskt. Men jag tycker man i samhället stort ser fler och fler sådana beteenden eller tendenser kring i stort sett varenda ämne nästan nu för tiden.
Ja,
så att det är ju inte bara det här ämnet, men det här ligger ju oss varmast om hjärtat såklart här i podden. Så att, men jag tror att det är inte ett unikt problem för just det här fenomenet.
Nej, men det är väldigt obehagligt när, när det i det här fallet, åtminstone för mig, är så uppenbart att här har vi människor som gör någonting som enbart påverkar dem positivt. Och som man behöver inte vara, man behöver liksom inte lägga in speciellt mycket värdering för att ändå tolka eller läsa in förändringarna som djupt positiva hos de här personerna.
Mm.
Alltså, jag tror det är oerhört få människor som har genomgått en process där man har kommit i mer form och ätit bättre. Alltså där man har gått ner i vikt på ett positivt sätt. Jag pratar inte om att ha svultit sig till något anorektiskt ideal. Men där man har liksom flyttat sin hälsonivå från potentiellt sett farlig på sikt till en hälsosam nivå. Där man faktiskt orkar göra saker, där man är fysiskt kapabel. Där man har blivit starkare, mer uthållig. Och där man har lärt sig att reglera exempelvis hunger och mättnad. Man har lärt sig att äta bättre. Jag har ju svårt att tro att många sådana, att det är i många fall där folk säger att det här var en dålig process.
Mm.
Alltså självupplevt av individen. Det var negativt för mig. Det var negativt för mig att genomgå 16 weeks of hell. Det var negativt för mig att träna och klara av en Ironman. Det var negativt för mig att börja motionera. Det var negativt för mig att lära mig att äta mycket mindre socker och vara mycket mindre och att vara så driven av sockersug som jag varit. Jag tror det är oerhört få människor som säger så här, det var inte bra.
Nej.
Det var en dålig upplevelse. Jag är sämre nu på alla plan än vad jag var innan.
Just 16 weeks of hell. Nu är jag ju inte heller jätteinsatt i konceptet, men just att det är 16 veckor man ser, och speciellt då i tv-sammanhang. Nu kanske inte programmet går under 16 veckor, men om man ser de här Biggest Loser och sånt, de håller väl på under betydligt kortare tid. Och vi, ja, i alla fall du pratar ju ofta om att det är viktigt att, det viktiga är ju att anlägga goda vanor, och jag vet det finns ju massa teorier om hur många, ofta man måste göra något för att man ska göra det till en vana med mera. Men jag kan inte komma på så många andra koncept där möjligheten att anlägga goda vanor till sitt vardagsliv verkar så goda som just 16 weeks of hell. Att man gör det under så lång tid och så regelbundet.
Nej.
Att om man genomgår det så får man nog med sig ganska många parametrar vidare sen i, efter de 16 veckorna som kommer bygga en långsiktig hälsa.
Ja, det finns ju ingen anledning att tro att man direkt skulle återfalla i gamla vanor efteråt.
Nej.
Till skillnad från Biggest Loser som bevisligen har en överväldigande majoritet som återfaller i dåligt ätande. Och jag är inte alls ett fan av hur man tränar i Biggest Loser. Det är ju då extremt hård, intensiv träning på fel sätt för folk som inte alls är mottagliga.
Mm.
I 16 weeks of hell så uppmanas man ju att promenera. Till och med någon som Måns Möller då, som ju har konditionsidrottsmeriter av rang så.
Mm.
Han promenerar också, även om han säkert hade kunnat springa och så istället. Så var det så här, nej men vi ska promenera för det ska inte vara för hård konditionsträning.
Nej.
Därför att vi kör ganska hårt på gymmet, men vi ska inte riskera att dra på oss onödiga skador och vi ska liksom inte stressa kroppen onödigt mycket på ett negativt sätt, utan vi ska bygga upp långsamt, sakta men säkert här.
Mm.
Så att jag tycker ju att deras approach, utan att veta i 100% i detalj då, låter ju väldigt sund i mina öron faktiskt på det sättet då.
Mm.
Och att förändring sker då med både mat och rörelse tillsammans över längre tid. Så det här är en väldigt angelägen fråga, och det har ju också med då, det pratar vi lite grann också då, att det har ju så mycket med hur man vill kategorisera människor nu för tiden också. Man vill kunna definiera dem och man vill kunna etikettera dem. Typ så här, en idrottsman håller på med idrott och håller inte på att uttala sig om politik eller samhällsproblem, eller det blir jättekonstigt för mottagaren då som bara flyktigt betraktar individen då.
Mm.
En komiker som har ett visst utseende ska behålla det utseendet då, och liksom hålla, han ska vara rolig, han ska inte hålla på med allvarliga grejer och framförallt inte med stora kroppsliga förändringar när det gäller sig själv och så vidare då. Så att,
kan vi inte göra ett experiment? Det har varit kul om du kunde gå upp 20 kilo i vikt och så lägga ut lite bilder på det. Från soffan, du ligger i soffan, magen pöser över shortsen lite så.
Typ så här,
se vad som händer typ, med kommentarerna. Det hade jag tyckt var kul.
Varför får jag vara en, i den mån, nu är ju inte jag, jag är ju inte, absolut inte lika mycket av en offentlig profil som Måns Möller har då. Men ändå en semi-offentlig person i mitt sammanhang då. Jag menar, varför får jag ses som en hälsoprofil eller ett hälsoföredöme som många ändå ser mig? Och hade jag varit ett större föredöme för den stora andra breda majoriteten som inte vet vem jag är, om jag hade varit mer typ acted my age liksom, jag hade ju kunnat, så här, hade jag varit mera av en förebild för, hade jag varit mindre av ett hot mot en del då, om vi nu säger unga män och kvinnor med potentiella ätstörningar, hade jag varit ett mindre hot mot dem om jag slutade träna och har gått upp 15 kilo och blivit lite pösig, hade det varit bättre? Och för vem hade det varit, alltså, vem hade det gynnat? Vem hade det varit till gagn?
Ja.
Nej, men alltså, det finns ju många, det ställs ju så många filosofiska frågor på sin spets i det här sammanhanget. Varför får inte Måns Möller vara som jag?
Mm.
Det är det jag vill fråga. Mm. Varför får inte Måns Möller vara som jag? För jag tränar ju, jag har ju lite grann ständigt pågående 16 weeks of hell av och på, eller du vet så här. För jag har ju haft det i 30 år.
Mm.
Och ja, säkert väldigt mycket hårdare än vad de gör många gånger också. Jag har ju varit elitidrottare på riktigt. Och tävlat i en av de tuffaste idrotterna som finns.
Eller hur?
På hög nivå. Det har varit ett jävla späckande. Mm. Långt ifrån hälsosamt många gånger.
Nej.
Där man själv kan säga, nej men det här är ju ingenting jag rekommenderar för andra. Det här är vad jag gör liksom. Varför får inte Måns Möller göra som jag gör? Varför ska han klä skott för det? Det är så jävla dumt så att jag blir förbannad när jag tänker på det.
Mm.
Ja, men jag på riktigt.
Ja, nej,
varför ska folk skämmas för när de gör positiva förändringar? Vad är det för fel? Vad är det för fel på att ha ett synligt sexpack? Alltså, inte för sexpackets egna narcissistiska skull, men för att man har det. Det är för att man är kapabel och fysisk och att man har gått ner i vikt och att man har en rimligt låg fettprocent.
Mm.
Och en rimligt låg fettprocent för de flesta män ligger någonstans mellan 12-15%.
Mm.
Och då har man i vissa fall, då har man i de flesta fall synliga, hyfsat synliga magmuskler. Magmusklerna är ju skitsamma. Det är ju mer att de syns.
Ja.
Det har ju inget egenvärde så.
Nej.
Men,
om du inte håller på med sån bikini-fitness.
Nej, precis. Men det är inte det vi jobbar med här. Liksom. Och vill man göra det får man göra det också. Ja. Men jag menar, Varför skulle det vara ett problem? Varför skulle det vara dåligt? Det blir jävligt en väldigt, väldigt konstig fråga. Så det blir ju väldigt många sådana filosofiska frågor som lyfts av det här. Tycker vi hälsa och förmåga är bra? Eller tycker vi ohälsa, oförmåga och begynnande sjukdom är bra?
Det här
är den viktiga frågan liksom. Vilka ideal är det vi hyllar? Vilka processer är det vi vill främja i vårt samhälle? Vad är det vi vill lyfta upp som föredömen?
Är det inte lite också kanske kvällspressen som har gjort en höna av en fjäder också?
Ja, men
just för att det är en annan superkändis som har uttalat sig då med Johan Rheborg. Vi vet ju inte många andra som
tycker alltså,
som han.
Så är det ju, man skapar polemik kring en fråga naturligtvis. Ja. Va? Men det blir ju inte en fråga utan, det blir ju liksom ingen en folkstorm eller storm i ett vattenglas eller vad man ska säga. Det är ju inte det utan att vanliga människor hakar på den processen. Alltså,
nej, och Måns har ju vittnat om att det är flera
som... Ja, absolut. Så att det är ju lite grann så att någonstans så finns ju det det finns ju någon form av liksom folklig opinion här eller det finns ju någon form av människor är lite grann färgade av det här upplever jag idag också. Att det är öppet mål att lite grann kritisera folk som genomgår de här förändringarna.
Mm.
Ja, i vissa fall i alla fall. Och i det här fallet är det väldigt uppenbart så.
Mm.
Så att det tycker vi då är märkligt och väldigt dåligt. Och det tycker jag folk borde sluta med.
Sluta upp med det nu. Vad ska vi kalla det här avsnittet, Jonas? Ska detta avsnittet heta Varför får inte Måns vara som jag?
Ja, det skulle kunna vara. Det hade kunnat vara en bra rubrik faktiskt.
Ja.
Men och det här kommer ju landa i att vi behöver ha Måns Möller som intervjuobjekt någon gång i framtiden här. Inte minst utifrån faktiskt hans oerhörda äventyr som han har bedrivit. Eller hans, som han har klarat av. Det hade varit ett intressant ämne bara det.
Verkligen.
Men det här har ju gjort att han har hamnat i en väldigt märklig sits faktiskt då. Så att, som han upplever när jag pratade med honom. Han tyckte det var väldigt jobbigt.
Jag förstår.
Därför att han fattade inte vad är det jag har gjort för fel egentligen.
Nej.
Och han var lite så här, jag vill inte ens ta strid med de här om det här. Fan, jag vill ju vara en rolig kille. Jag är en rolig kille. Och det här är ju, det är ju väldigt märkligt. Det här är ju min, det här är ju ytterst någonting han har gjort för, ja, det är ju sex här. Visst, att vara med i TV har ju sina poänger, men det här är ytterst någonting han har gjort för sig själv liksom, så här, det här är, det har varit typ så här, det behövdes. Jag behövde göra detta. Ja. I TV eller inte, så behövde jag göra den här förändringen.
Han lever ju på att vara en offentlig person, så att då kunde han ju kombinera de två sakerna här. Det var ju bra också.
Ja, men grejen är ju så här också att det, och jag spekulerar bara, det är ju inte säkert att detta är jättebra för hans övriga yrke, för hans yrkesgrejer i stort liksom så här. För nu förknippar ju folk honom med så här vikt, träning, den här stormen liksom, så att det är inte säkert så att det här är liksom odelat positivt för hans övriga verksamhet då, eller hans ja, som komiker.
Nej.
Eller som humormakare eller som showman eller vad man ska kalla det.
Just det.
Så att det här har ju varit någonting som han har, naturligtvis, det här behöver jag göra för min egen skull. Det är en investering för min framtida hälsa. Och det här är någonting, jag har gjort detta för att jag ska lära mig någonting.
Nej, Måns är naturligtvis alltid välkommen att komma hit till podden och prata om sin träning. Han behöver ju absolut inte prata om det här ämnet.
Nej, men
det, det hade varit kul att föra om den här Europacyklingen, tycker jag. Den var fascinerande.
Ja, verkligen. Och det är ju flera olika cyklingar som de har gjort också. Ja. Som är anmärkningsvärda var och en för sig då, faktiskt. Så att, jag tycker det här fenomenet är, jag tycker det är obehagligt faktiskt. Därför att det kopplar ihop vissa människors sjukdomar med väldigt många andra människors positiva förändring, förvandling.
För mig är det, hela den här grejen är lite som ett steg i riktning på väg mot att vi ska leva i 1984.
Faktiskt.
För mig blir det lite i samma härade där, så här, att ändra betydelsen på ord och hela den biten från den här boken 1984.
Ja, men tyvärr.
Och övervakning, och att man alltid måste stå till svars för varenda ord man har sagt från man var liten till man dör.
Ja, precis. Den konformiteten är ju djupt obehaglig i sammanhanget då.
Eller hur?
Eller, ja, precis. Att, ja, det, nej, det finns väldigt mycket som gör mig bekymrad över den här typen av fenomen faktiskt då. Nej, tyckandet är ju fritt naturligtvis, och det är ju än så länge, vilket ju är tur.
Ja.
Inte i alla sammanhang. Livsmedelsverket har förbjudit. Man får inte säga, man får inte gå ut med nu och prata om att man får boosta sitt immunförsvar med mat eller mineraler och sådana saker. Man får inte claima att någonting kan bota eller förebygga coronaviruset.
Nej, just det. Ut med. Nej.
Och det blir också så lite märkligt, typ så här, för plötsligt får man inte prata om att viss typ av mat kanske är bättre för immunförsvaret än annan typ av mat, för det blir ju den indirekta betydelsen av det. Så nu snackar vi verkligen inte 1984. Typ att det är olagligt att göra det.
Ja, vi är ju på väg däråt, tyvärr.
Ja.
I många fall.
Ja. Också väldigt...
Och på den mörka tonen tycker jag vi stänger boken för den här veckan.
med de mörka framtidsutsikterna.
Ja. Med de svarta molnen vid horisonten.
Ja.
Så stänger vi av.
Vi får ändå vara åsiktsfyrbåken här då.
Ja.
I det här. Men åtminstone i den här frågan så är det viktigt att ta strid, tycker jag faktiskt då. Ja.
Och har vi inte blivit kölhalade till nästa vecka, så kommer vi tillbaka med en ny podd, eller?
Det gör vi ju självklart.
Ja.
Så att vi säger på återseende, på återhörande.